Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut!
Välkommen till Sveriges minst duktiga mediepodd med mig, Karin Olsson, är kulturchef och biträdande chefredaktör på Expressen.
Och jag heter Magnus Alslind och är redaktionschef.
Det var länge sedan man såg Peter Wolodarski på en Voi, va?
Nej, Volo på Voi. Däremot var det väl han som lanserade elsparkcyklarna i Sverige. Var det inte det för ett par år sedan? Han skrev en programförklaring för elsparkcyklarna, kan man säga.
Ja, han skrev en ledartext där han verkligen hyllade det här fordonet. Och jag tror rubriken var "Sluta hata elsparkcykeln, den är här för att stanna."
Ja.
Men jag hörde flera vittnesmål om människor som hade sett Wolodarski på en Voi.
Aldrig sett. Däremot hans chefredaktör kollega Thomas Mattsson var ju, vad ska man säga, närmast manisk Voi-åkare för ett par år sedan. Thomas, som ju var chefredaktör på Expressen i 10 år, går ju verkligen in i saker. Ett tag så åkte han ju Voi överallt och vi som jobbar med honom fick ju höra hur lång tid tar det att ta sig från Djurgården till Expressen och DN skrapa med Voi och man tvungen att stanna och ladda och så vidare.
Hade han cykelhjälm?
Jag tror inte Thomas hade hjälm, däremot hade han ju sin chefredaktör-outfit med en öppen kavaj som fladdrade i vinden.
Men jag tror att 2019 då var liksom Voien ett sätt för liksom Bonniers chefredaktör att vara lite trendiga och heta. Men man hör inte lika mycket nu när efter du vet, människor har dött.
Jag kan bara tänka på hur Wolodarski är klädd när han åker Voi. Är det trenchcoat då? Eller vad?
Men Johan Cedersjö, programledare på Medierna i P1, han var ju här häromdagen i något ärende, vi vet inte vilket, det får vi kanske höra i programmet på lördag. Men han tog en bild och la ut på Twitter och avbildade då alla stökigt parkerade elsparkcyklar här utanför redaktionerna och så skrev han bitskt: "Journalisterna på DN och Expressen föregår med sådär omdömen nu när sparkdrevet går."
Ja, det låg några ner där, lite huller om buller, va?
Ja, men han glömde ju att faktiskt jobbar ju också Dagens Industri, Dagens Media, Resumé, Dagens Medicin, Damen och Svärd, alltså hur många titlar som helst. Mm. Så att,
det var snack om att det var nog Dagens Media-medarbetare. <tror jag. laughs>
Men brukar du åka elsparkcykel, Magnus?
Ja, vi hade ju inget val under Thomas tid, utan då var det sagt att det är elsparkcykel som gäller till redaktionsledningsmötena.
Nej, det tåget hoppar inte jag på i alla fall. Redaktionerna har öppnat, eller ja, ganska mycket i alla fall. De flesta går tillbaka i etapper. SVT väntar i hela 2 veckor till för säkerhets skull. Men en som är på plats här på Expressen, det är vår medicinreporter och kommentator Amina Mansour. Välkommen till Lägg ut.
Tack så mycket.
Det är inte direkt någon rusning här ute ändå på redaktionen, det kan man ju ändå inte säga.
Nej, det är ju ganska tomt fortfarande. Jag har inte varit här så mycket, så jag har väldigt svårt att jämföra med någonting, för jag började ju mitt under pandemin, så att jag har bara varit här 2-3 gånger innan.
Vi hade ju journalisten här igår som gjorde ett reportage om att vi bjöd på bullar på den stora frihetsdagen när alla fick komma tillbaka, men man fick jobba lite för att få igång den där bullkalaskänslan. Men jag är i alla fall väldigt glad att vara tillbaka. Jag skulle vilja citera Anna Dahlberg, Expressens politiska redaktör. Hon säger att hon inte förstår alla som älskar att jobba hemma. Som om jobbet bara var en lång rad sysslor som man ska uträtta. Och Anna sa då: "Det är som att man bara skulle ha sex för att bli gravid." Att jobbet är så mycket, mycket mer.
Jo, men jobbet är ju väldigt mycket av det sociala också, och man får ju mycket idéer när man är på jobbet och pratar med andra människor. Den typen av saker har jag verkligen saknat hemifrån, just det här att det här kreativa.
Ja, vi möttes i korridoren här innan och då frågade jag lite skvallraktigt: "Vet du några kända journalister som är antivaxare?" Och då hade du lite intressant info som inte jag hade fått reda på annars, som om vi hade mötts på Zoom-mötet och hållit på att knappa upp oss nu och så vidare.
Ja, det pratas ju nu en del också, hur kommer redaktionen att bli? Och det är diskussioner om att oj, 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 ska vi igen sitta så tätt som vi gjorde tidigare? Gå in alla i en stor hord liksom, på morgonen när alla börjar.
Alltså, jag tror ju att man har lärt sig ganska mycket att det funkar att jobba hemifrån för många. Man kommer nu kanske kunna variera, att man är hemma några dagar i veckan, men sen är man på plats för mötena, för vi vet att de blir mycket bättre. Man vill ha det här sociala, men vill bolla idéer, plus att det är bra för folk, tror jag, att vara på plats. Jag tror inte att det är bra för folk att sitta hemma av många anledningar.
Ja, eller funkar det att jobba hemma? Vi droppade en uppgift här om en annan mediekoncern eller en sfär av en mediekoncern vart produktiviteten har gått ner 20% hade de mött. Och då var vi ganska säkra, jag och du, Karin, på att här på en kvällstidning, här jobbar man på lika mycket som tidigare oavsett om man är hemma eller om man är utsänd någonstans. Men sen kollade vi lite siffror, Karin, och det var väl inte helt säkert att pressen hade producerat lika mycket.
Det är lite komplicerat det där. Vi har publicerat färre artiklar, men då har vi också gjort val att lägga mycket i ett liveflöde. Vi har tänkt på att vi också ska minska den här liksom floden på ettan, att vi har för mycket grejer, vi måste välja hårdare. Så frågan är, vad är hörnan och ägget här?
Precis, korrelation eller kausalitet som vi skulle säga här i vetenskapsterm.
Men nu är ju liksom, vad ska man säga, det journalistiska fokuset handlar ju nu om vad ska hända när nattklubbar öppnar och arbetsplatserna öppnar. Vad ska vi göra med de ovaccinerade? Det är ju på något sätt ändå vaccinjournalistiken som nu står i fokus, tänker jag.
Jo, men jag tycker nog att den har gjort det ganska så här, fast på ett annat sätt det senaste året. För ett år sedan ungefär, det var då vi började höra om de första studierna om att snart kanske vaccinet kan bli klart, och sen så hela våren har ju varit när kommer vaccinet, vilka får vaccinera sig nu, men nu är det vad gör vi med de ovaccinerade och räcker den vaccingrad vi har, och sen också liksom, ja, men vad händer när samhället öppnar och folk är vaccinerade, hur mycket de här genombrottsinfektioner som det kallas när man blir smittad trots att man då är fullvaccinerad.
Ja, veckans stora fråga har ju varit nyheten om att är det 85% av skyddet som är borta efter 7 månader enligt en studie?
Ja, alltså de har inte ens lagt ut det som en preprint. Det var ju från Danderyds sjukhus. De har ju gjort en studie som de har följt anställda vid sjukhuset då, så att de har mätt antikroppsnivåer bland annat hos dem. Och jag mejlade forskarna igår och bad dem skicka mig studien, men de vill inte göra det, så att jag vet faktiskt inte. Men 85% av vad? Säg att man har jättemycket antikroppar, då kanske 15% fortfarande är okej. Och antikroppar är ju bara en del av skyddet, så att det är ju inte säkert att liksom vad antikropparna säger, vad nivåerna betyder, inte samma sak som att du bara har skydd. Men den har ju tolkats väldigt mycket som så. Så att jag blev ju lite irriterad på hur det kommunicerades och skrev en krönika om det. Just för att jag tyckte att det här visar hur svårt det är att kommunicera om vetenskap. För den har ju tolkats då som att det är värdelöst att vaccinera sig, för efter 7 månader har du ingen skydd kvar i stort sett. Men det är inte det den säger.
Jag brukar tjata om det här att Expressen heter Expressen av en anledning, att vi ska vara först och snabba. Men jag måste säga att jag själv har fått ompröva mycket genom coronan sista 1,5 åren kring det här att väga vikten av att vara först ännu mer mot att verkligen kunna berätta något vettigt.
Ja, jo, men det är ju så att som i vetenskapstermer så är den första nyheten, det är ingen nyhet för oss oftast, för att det behöver vara flera saker. En studie, ingen studie. Vi behöver ha mer belägg. Så att när det kommer sådana här resultat, jag tycker absolut att man kan skriva, men man måste sätta dem i ett sammanhang. För man kan inte bara lämna läsaren eller tittaren eller vem det nu är i sticket och bara säga, ja men det här är siffrorna, nu får du tolka dem själv, utan man måste hjälpa och tolka. Och det har ju varit en stor utmaning under pandemin, och jag tror ju, det är ju svårigheten när det liksom, det har ju gått supersnabbt under pandemin i vetenskapsjournalistiken också och i journalistiken generellt, så det har ju blivit en hel del fel om man säger så, men det har ju också varit att man då får gå in och reda ut, och de brukar uppskattas ganska mycket, för de har ju också mycket längre levnadslängd. För de här nyheterna kan ju flimra förbi, och så är det någon som säger någonting på en middag eller när man träffar någon. Är det verkligen så här? Och så säger den andra, nej men jag såg den här krönikan, eller jag såg det här, nu har de rätt ut, så var det inte. Men vi vet ju fortfarande inte vilket skydd som krävs, för vilken nivå av antikroppar som krävs. Så att det är liksom, frågan är ju fortfarande obesvarad om man säger så. Så att studien är intressant, men den borde ha haft ett bättre sammanhang, tycker jag.
Jag har ju på opinionsplats ändå öppnat för tanken med nationella vaccinpass och sådär. Finns det en risk, tror du, Amina, att vi då upplysta journalister, att vi blir lite så här hälsofascister, att vi jagar på det här med vaccinet för mycket?
Jo, men alltså, jag tror att man behöver förstå varför folk inte vaccinerar sig. Alltså, det här med vaccinpass tycker jag är en ganska komplicerad fråga. Jag tycker att det är väldigt bekymmersamt att det kom ju siffror från Stockholm som visade att ungefär hälften av de som jobbar inom äldrevården inte var fullvaccinerade. Det tycker jag är väldigt bekymmersamt. Ja, och de jobbar ju med personer som är otroligt sårbara, och vi har ju sett hur pandemin eller corona då kan bara så här svepa igenom äldreboenden och med liksom fruktansvärda konsekvenser. Så att i vissa verksamheter kanske man ska överväga det, men jag tror att annars så bör man fundera på varför vaccinerar sig inte folk? Vad kan man nå dem med? För att det finns ju väldigt olika anledningar. Ja, det finns ju en del personer som verkligen tror på de konspirationsteorier som liksom verkligen sprids i USA, men som är på väg hit. Jag ser ju liksom, man ser dem i USA någon vecka och sen så några veckor senare kommer till Sverige, och så har det ju varit ganska ofta, men då har det tagit lite längre tid. Men sen finns det ju de som, vad jag förstod, såg någon som pratade om att det var en ensamstående mamma. Hon var orolig för biverkningar för att hon inte skulle kunna orka ta hand om sina barn eller kunna jobba då. Och hon behövde det, för hon var timanställd. Alltså det finns ju många anledningar till att folk kanske inte vaccinerar sig eller så. Så jag tror att man behöver liksom vara mer... Man ska inte vara så här, nu alla måste vaccinera. Det är solidariskt att eller osolidariskt att inte vaccinera sig. Jag tror att man behöver... Det finns en risk att vi skapar en större klyfta annars. Och då blir det här att som vi som journalister, vi kan ju ibland prata till folk på ett sätt som blir lite... Ja, det finns ju
lite patroniserande.
Mm. Ja, men precis.
Jag såg att det kom en nyhet igår på New Times om att YouTube stoppar allt antivaccinmaterial som inte är belagt, så att säga. Och det är väl det mesta, skulle jag gissa. Och då har man sett att mycket av det som sen sprids på Facebook, Twitter och annat har sitt ursprung på YouTube. Jag såg någon siffra om att det var 1,5 miljoner klipp man har tagit bort på YouTube enligt New York Times, som jag tittade precis efter.
Ja, det ska bli väldigt intressant att se hur det här går. För det har ju varit, under pandemin så har man ju fått väldigt mycket klipp från läsare då som har varit... saker som har varit antivaccin eller antivetenskapliga. Men då gäller det att man verkligen har på... Man får inte kväsa en debatt som är rimlig, att man ställer frågor, utan man måste ju liksom... Det finns ju en, vad ska man säga, en balans där också.
Ja, det är väldigt delikat, och jag har själv slitit håret här med tanke på hur de sociala mediejättarna ska göra och hur mycket redaktörer de ska vara, hur mycket de ska sortera och så. Men jag har väl allt mer landat i att ett demokratiskt samhälle behöver redaktörer.
Nej, men det har ju varit intressant, för att till exempel, det kom ju för ett år sedan kom det en dansk studie om munskydd, och man kan, alltså den gav ju egentligen inget direkt svar. Den var väldigt icke-signifikanta resultat, det vill säga så här, vi vet inte om skillnaden berodde på slumpen eller inte. Den kunde tolkas som att munskydd faktiskt inte funkar, för det, jag skulle inte tolka den som så, men den kan tolkas som så. Så att när några forskare faktiskt skrev så, togs det ner av Facebook som desinformation, och det är ju också ett stort problem. Vi har ju bara vi har inte jättebra studier på munskydd idag, så vem avgör? Då gäller det att man har väldigt duktiga redaktörer också, eller att det liksom, det blir väldigt problematiskt.
Ja, det blev ju absurt då när, jag tror det var Facebook som tog ner då poster som handlade om den här munskyddsfrågan, och samtidigt var det en nationell strategi i Sverige. Alltså det visar ju att det här är jättesvårt, och diskussionen om hur YouTube till exempel då sorterar och hur Facebook gör det, den får inte tystna. Men jag tycker ändå det är bättre att de försöker ta något slags ansvar, att vi sen kan ha en diskussion när det blir fel.
Jo, men jag håller med om att så här, det finns extremt mycket sånt som verkligen är desinformation. Någon försöker sprida ovetenskapliga myter som antivaccinations... Alltså de jobbar på ett väldigt ganska aggressivt och rätt obehagligt sätt ibland. Så att den typen av filmer eller videos går ju lätt att plocka ner på ett sätt, för de går ganska snabbt att genomskåda.
Svenska Dagbladet gjorde en bra sammanställning kring var människor är vaccinerade och inte vaccinerade, och bröt ner det väldigt starkt. Och sen har flera då jobbat med att man, det finns en mindre vaccinationsgrad i utsatta områden exempelvis och bland lågutbildade och så vidare. Men jag tycker att det här är ju ingen homogen grupp och det finns mycket journalistik att göra här, tror jag. Att Expressen har varit i kontakt med par väldigt kända människor de sista veckorna som vi vet då har valt att inte, aktivt valt att inte vaccinera sig. Och vi tycker att det hade varit bra att ge dem, kanske inte en röst att övertyga andra, men också att belysa det här spännvidden av dem som inte vaccinerar sig.
Jo, men jag tycker att man kan prata med dem, men man måste också då liksom säga, man får inte låta dem sprida saker som är myter. Jag tycker att de kan förklara sina skäl, men man måste liksom bemöta på varje steg, för att det där, annars så finns det en väldigt stor risk att man faktiskt sprider vidare och att man övertygar andra att då inte vaccinera sig kanske. Och där har man ju då ett ansvar som journalist att vara påläst, och det är ganska svårt. Det är svårt i direktsändning, men det är ganska lätt när man sitter och skriver sen. För då kan man ju alltid lägga in efteråt, man kan följa upp med någon fråga efteråt. Så att man liksom inte låter dem säga saker som faktiskt inte stämmer, som är väldigt lätt att kolla upp också. Men som är myter.
Och så resonerar faktiskt den här väldigt kända tv-profilen då, som medverkar i en av våra största tv-kanaler regelbundet. Jag kan säga att det inte är snickaren. men han kände då att han inte är sån expert att han vill bli talesperson för detta. Sen finns en annan väldigt, väldigt känd svensk artist också, som vi tyckte att det här var ju kanske än mer intressant med tanke på hur hela kultursektorn då verkligen har kämpat för, om inte vaccinpass, så Karin, vad är det kultursektorn?
Ja, men vaccinpass var det många som ville ha, om man då inte skulle kunna öppna upp. Men nu kom ju den här beslutet att de kunde släppa in folk, så att då rann den kampanjen ut i sanden, så att säga.
Och då tycker vi att det där egentligen är ju än mer intressant, för att den här artisten då är ju frontfigur i ett jättestort segment, kan man då säga, och då har ju de som anordnar hans artisteri då verkligen kämpat för att alla ska vaccinera sig, och den här...
Men stjärnan själv är inte vaccinerad.
Han är inte vaccinerad, och gemensamt för, då ser vi tv-profilen och artiststjärnan här, är ju att de är väldigt framgångsrika i sitt eget gebit. Jag vet inte hur välutbildade de är.
Antagligen inte.
Nej, men och det finns ju något.
De är egentligen ganska representativa för många som väljer att inte vaccinera sig, lågutbildade och kanske inte förstår hur man ska värdera information och så.
Men kanske van att veta bäst inom sitt område,
och
man
det är inte
väldigt, väldigt framgångsrik. Så att
men det är ju intressant det där, just det där, att man kanske är van att veta bäst, men man vet inte hur man ska värdera informationen. Och det märker jag ganska ofta, att så här, ja, men de litar inte på myndigheterna, men de kan hänvisa till någon person som de bara, den här professorn eller den här chefen på Pfizer. Och sen kollar man lite, det är bara, när den här personen var professor i geologi eller vilket stenar och jordarter. Eller då till exempel inte alls varit chef på Pfizer, utan då någon liksom mellanchef som inte jobbade med kanske IT till exempel. Alltså så kan det ju vara ganska ofta. Den personen litar de blint på, men de liksom litar inte på myndigheter, eller om man ska säga då liksom de här genomgången som man tittar på. Men alla regulatoriska myndigheter då i liksom EU, WHO, CDC i USA, alltså de har godkänt det, men det är inte okej. Men den här personen som då sitter på YouTube och säger saker, det är okej att lyssna på. Det är alltid fascinerande, tycker jag, hur man kan då ha svårt att värdera den där typen av information.
Nej, Amina, vad tyckte du om SVTs Guldspaden nominerade dokumentär Vaccinkrigarna, där de vallraffade då den här antivaccinationsrörelsen och liksom granskade den inifrån?
Jag tycker det var jättebra, för att ofta så den här antivaccinationsrörelsen, liksom vissa av de här, de verkar mjuka och fina när de liksom är ute i media och pratar lite, och här fick man se den liksom nakna sanningen, om man säger så, där de är ganska hemska och de sprider väldigt mycket myter, och de bryr sig faktiskt inte på det sättet som de låtsas att de gör. Så att vissa av de här frontfigurerna, de har ju funnits med sen åtminstone sen 2012, tror jag skrev min första artikel om antivaccinationsrörelsen.
Perfekt exempel på Wallraff, säger jag. Wallraff överanvänds ju för att skapa effektfull journalistik. Det är faktiskt min bild. Det är lätt att göra tv av Wallraff, och man kan sen konfrontera. Det här är ju ett typexempel på när Wallraff åskådliggör någonting som annars inte skulle framkomma.
Det som var bra också tyckte jag var att de utöver själva vallraferiet hade de även en mamma i fokus som var tveksam till om hon skulle låta vaccinera sitt barn, alltså det allmänna vaccinationsprogrammet, och skildrade henne på ett väldigt respektfullt sätt och lät henne berätta om hur det är att liksom hoppa ner i det här kaninhålet på internet och bli väldigt förvirrad av alla säger i de här föräldraforumen. Och det var inte alls liksom det här lite förlöjligande eller patroniserande, utan skildra den här mammans bryderier på ett väldigt empatiskt och fint sätt. Så att de hittade verkligen en bra balans där.
I Sverige så har man ju liksom en väldigt fint system med BVC där man liksom går till samma barnsjuksköterska eller man kan, under väldigt lång tid, och man bygger upp ett förtroende och sen vaccinerar nästan alla sina barn. Jag tror att 98% eller något sånt där är alla tvååringar fullvaccinerade i Sverige, vilket är mycket högre än länder med tvång till och med. Så att vi har ju något system där. Nu har vi inte samma tid att bygga upp förtroende när det gäller covid-vaccinerna. Men det finns ju någonting att lära där av förtroende.
Schibsted hade ju en plan här i början av hösten att vaccinerade skulle få komma in och jobba på redaktionen och ovaccinerade då fick stanna hemma. Men Bonnier News har varit legat väldigt lågt där och absolut inte haft sådana offensiva krav vad gäller vaccination.
Jag tycker att det har varit lite så här, de har ju sagt vi tycker att det är väldigt viktigt att människor vaccinerar sig. Jag tycker att det är en sån här positiv förstärkning nästan, att vi kommer inte tvinga er, men vi tycker att det är viktigt, och särskilt nu när vi ska tillbaka på kontoret. Så att jag har varit väldigt nöjd med den typen av, men några som också har då krav på vaccination är ju Nobel nu när det är presskonferenser nästa vecka, och då får vaccinerade komma på presskonferensen.
Ska man då visa upp sitt
vaccin? Jag vet faktiskt inte, för att jag kommer följa det digitalt, så att jag har inte anmält mig, men jag har sett det. Jag förutsätter att man ska då ha sitt vaccinationsbevis och visa upp.
Akademin har väl lite antivax feeling över den. Det kan nog finnas det kan väl finnas ett par där som känner att de har läst på så mycket och vet bäst.
Nu vet jag inte hur de har, men jag menar de vetenskapliga kommittéerna, de som jag tycker är de viktiga priserna.
Ja, precis, Svenska Akademin. Nej, jag skulle tro att den är fullvaccinerad. Jag vet att de har haft sina första fysiska möten nu på 1,5 år. Och de var ute åt middag nu i torsdags förra veckan på Gyllene Fredagen. Och då var det full spritbuffé också. De verkar ha släppt loss ordentligt. Så jag skulle tro att de är vaccinerade faktiskt.
Du släppte ju restriktionerna här i veckan. Hur ska ni fira det i helgen, Amina?
Imorgon ska jag hem till en kompis och fira hennes födelsedag, men sen i övrigt tänkte jag faktiskt ta med mina föräldrar som då har varit ganska så här, isolerade under lång tid till en mataffär som jag verkligen vill att de ska träffa, och så ska vi äta lunch där. Inte jättespännande, men jag ser fram emot att gå på fest igen.
Jag var ju på bokmässan i helgen och det verkar som att det var många som var sugna på fest där, måste jag säga, även om jag själv låg lite lågt, men det var ju andra journalister som slog runt.
Jag inledde de släppte restriktionerna med att vara hemma och se på Netflix eller en iTunes-film igår. En runda till, den här hyllade Mats Mikkelsen-filmen.
Ja.
Så överskattad och stereotyp.
Tycker du? Jag tycker den var jättebra. Men jag älskar Mats också.
Jag tyckte också den var bra.
Inte de starkaste kvinnorollerna?
Nej,
kanske inte. Yeah, yeah.
Mm. Men den var fint om manlig vänskap, tyckte jag.
Ja, precis. Och danskar är härliga och man kan dricka på ett festligt sätt.
Ja, men det var liksom, jag tyckte det var så här komplext på ett fint sätt. Det var inte så där moraliserande som en svensk film kanske skulle ha tenderat att bli. Men skål säger vi då. Och, eller vad man nu vill göra. Tack så mycket, Amina, för att du kom hit och pratade vaccinationsjournalistik med oss.
Tack så mycket.
Tack.
Har du sett att Lisa Irenius, kulturchef på Svenskan, har hotat upp sitt nyhetsbrev?
Nej, jag har inte läst nyhetsbrevet, men jag har läst nyhetsartikeln om detta på Svenska Dagbladets sajt. Årets dagstidning Svenska Dagbladet, de blev väl det senast?
Ja, Det tror jag väl, men tyckte det var något konstigt med det? Med det
eller? Ja, men det kanske är någonting att lära där då, om man anser att det är så viktigt för publiken att kulturchefen ska skriva annorlunda ingresser på nyhetsbrevet framöver, att man väljer att göra en artikel på sin sajt kring det.
Vet du hur vi skåningar brukar säga? Det kommer från rätt röv att kritisera andras överambitiösa cross-promotion.
Lite så kanske, men berätta, hur är det? Kanske jättestora förändringar, för jag har ju inte tagit del av nyhetsbrevet.
Nej, men tidigare så gjorde hon ett nyhetsbrev som var mer tips från Svenska Dagbladet. Och nu vill hon utveckla formen till att bli mer som en guide. Och det var väldigt ambitiöst med ett kalendarium över kommande veckan. Men det är klart att ett nyhetsbrev är ett nyhetsbrev. Så är det ju.
Cross Promotion har ju många år på nacken. Och du nämnde, Karin, att vi också har haft en del, eller så?
Ja, men kvällstidningar har ju varit värst i den här genren, och det började väl egentligen när Aftonbladet liksom skulle kämpa sig upp förbi Expressen då för länge sedan.
På 90-talet, och Torbjörn Larsson var chefredaktör, och det var då de här jubelbilderna på Aftonbladet-redaktionen skapades, va?
Ja, men liksom nya rekord, och nu går vi framåt och sådär. Så att han jobbade ju väldigt medvetet med det, att sätta en bild av Aftonbladet som framgångsrikt, och då drunknar nog inte de här budskapen på samma sätt som de gör idag, när alla ska liksom kränga sin senaste rekrytering eller sin senaste satsning.
De här Aftonbladet-bilderna ser man ju fortfarande när det är 200 personer som jublar.
Ja, jag förstår faktiskt inte de medier som fortfarande lägger ut de här bilderna på redaktionerna. Det var bara för något år sedan hade ju Dagens Nyheter så här: god jul från oss på DN. Så var det en bild med med drygt 200 människor. Och menar, den här börjar valsa runt på Twitter omedelbart. Titta vad vita de är och vilka hycklare. Mm. Alltså, du kan inte lägga ut bilder idag på en redaktion, för att det kommer bara bli föremål för massa hat och debatter om bristande mångfald.
Men den cross-promotion-facklan, den togs över av Expressen på 2010-talet, får man väl säga.
Ja, då var det ofta man så här blev intvingad på någon sån här gruppbild. Och så jag försökte alltid hålla mig undan, men rätt vad det var så stod man där med en upplåsbar Jesus ändå. Men nu har vi taggat ner just på den typen.
Ja, precis. Det här skapades redan, tror jag, i början av 2000-talet inom Bonnier, och jag tror att det blev faktiskt uppmärksammat och mediegranskat ganska hårt efter att Joakim Berner tog över Expressen, för då nöjde man sig inte med att bara sköta den här egen reklamen i egna tidningar, utan när Berner tog över Expressen 2001, tror jag att det var, va? Då fick han också skriva en debattartikel på DN Debatt. 10 punkter för att förklara vilken schysst och bra tidning Expressen var. Och han var även med i TV4 som då ägdes av Bonnier i något inslag och satt i morgonsoffan och berättade hur bra allt det skulle vara. Så att det är åtminstone bättre att man håller sig i de egna publikationerna nu, om man tycker
ja,
att det
är så. Kom jag ihåg att Jörgen Bärden blev väl avslöjad med att det var en PR-byrå som hade hjälpt honom att skriva texten, eller i alla fall inriktningen.
Det är ganska inte schysst. Joakim Berner är numera mycket framgångsrik företagsledare, tror jag, för Familjeföretaget.
Verkligen, det här var ju länge sedan. Men Expressen körde ju väldigt hårt med det här INMA också. INMA Awards, the International News Media Association, som delar ut en mängd priser varje år. Och Expressen etablerade ju det då som tidningsvärldens Oscar.
Jag tror det faktiskt inte begränsades tidningsvärlden, utan det kallas medievärldens Oscar.
Jaha, medievärldens Oscar till och med. Nej, men så det körde ju vi hårt med under ett antal år. Men sen kom ju faktiskt medierna i P1 och förstörde det. Flera gånger har de tagit upp detta och stuckit hål på det. Och sagt hur många det är som vinner priser. Så att nu tror jag att mediehusen inte längre skryter lika mycket med sina priser från INMA.
Efter de släppte restriktionerna så mötte jag Bengt Ottosson här i entrén idag. För detta vd för Expressen i många år, för detta affärsområdeschef för Expressen och Lifestyle. Och även varit hög inom Mittmedia en period, tror jag. Var han styrelseordförande?
Ja, jag tror det.
Jag tror det. Och han var ju mycket engagerad inom INMA, och han har väl även uppträtt på en INMA-utdelning, tyckte du sa, Karin?
Ja, jag har faktiskt sett det på YouTube, att han stod där med gitarr och sjöng och folk höll typ mobiltelefoner med tända ljus och, eller så där, i New York. Men jag var faktiskt på den där Inma-galan, men det var inte den gången när Bengt Ottosson uppträdde, utan det var någon gång när Expressen inte skulle vinna något pris och då ville inte Thomas Mattsson åka dit, och då fick jag och Johanna Odlander åka dit.
Trevligt med New York-weekend.
Ja, det var väldigt trevligt. Johanna är ju nu premiumchef på Expressen, då var hon chef för sociala medier. Och jag undrar lite när jag var där varför vissa var där egentligen. Jag minns att Aftonbladets Esan Fadak och Erik Karlsson, de verkar se det verkligen som ett partytillfälle. Vi var på studiebesök på Facebook, och det här var på den tiden när Facebook var liksom wow. Det fanns ingen kritik mot dem alls, utan det var som att liksom få audiens hos påven i princip. Och Esan och Erik, de var så bakfulla så de knappt kunde prata. Och de kunde knappt heller äta maten som det bjöds i den här fina Facebook-matsalen då.
till Eriks försvar kan jag säga att Erik var ju på Expressen tidigare, och då hade han idéer, och han förutsåg tidigt då att Facebook kommer starta egna marketplace, och det kommer liksom slå ut alla de här andra på sikt och så vidare. Så att han kände kanske att han hade full koll på Facebooks plan, att han inte behövde engagera sig där, för han hade väldigt bra koll, Erik.
Ja, nej, men de var ju väldigt framsynta båda två, både Esan Fadak och Erik Karlsson. De var ju superstjärnor då, och de vann ju också då ett pris på den här Inma-galan, och sen 5 minuter efter de hade fått priset, någon slags kristallhistoria, så tappade de det på Times Square. Så att det gick sönder, vilket de sen då gjorde roligt innehåll av på Aftonbladet. Så det säger någonting om den här liksom kreativiteten som de hade när de gjorde
det här. Ja, men kul att du nämnde Inma, för jag har faktiskt gjort en SM i cross promotion som har viss Inma-koppling.
Aha, oj.
Och då börjar vi på tredje plats. Brons i SM i cross promotion går till Bandypuls.
vad gjorde de skrytartiklarna?
Ja, Bandypuls fick 3 finalplatser i Inma Global Awards i 3 olika kategorier. Och som Mittmedia då skrev själva, Mittmedias bandypulssatsning väcker uppmärksamhet internationellt.
Ja.
Och då vet jag att då är det väl 3 nationer som spelar bandy på allvar, va? Det är Sverige, i viss mån Finland, i viss mån Ryssland. Jag tänker att även om Bandypuls var och är en lyckad satsning, så det internationella genomslaget för bandyn har ju inte riktigt förändrats.
Men jag tror det här säger någonting om Mittmedias engagemang i Inma. De var ju så här Inma-kungar under några år.
Och drottningar.
Och drottningar. Det för var att... Anna-Karin Lit och Thomas Pettersson som var gled runt i New York, och de stod på scen och de åkte taxis. Jag och Johanna Odlander fick åka med där, så att det var jättehärligt att vi fick hänga på då på den tiden när Mittmedia fanns. Nu är det uppköpt och av Bonnier News och har ingått i det, så att det tillhör ju historien. Men okej, andra plats då?
Andra plats går till några vi också har nämnt här tidigare, Svenska Dagbladet.
Ja, okej.
Okay. Nej, men det är hård konkurrens här.
Inte Lisa Renius nyhetsbrev då?
Nej, men det är tuff konkurrens här i SM Cross Promotion. Och här kan man ju säga då att Expressen går ut om tävlan. Vi har tagit hem, har man vunnit så många gånger tidigare, så då får man liksom pokalen för alltid och ge plats för nya förmågor. Nej, men Svenska Dagbladet är väldigt, väldigt aktiva med Cross Promotions nu, och gick nyligen ut med en artikel om att vi anställde 6 personer. Och det här är ju jättestarka medarbetare såklart, men vad jag förstår så jobbade ju alla där tidigare, men i andra anställningsformer, så att man har liksom övergått från vikariekontrakt eller bemanningskontrakt eller frilanskontrakt till att nu bli anställda. Och jag menar, om man gör den nyhetsvärderingen, man tycker att det är värt att skicka ut pressmeddelande om att det ändras anställningsformer för 6 personer, som då finns det ju anledning till övrig nyhetsbevakning. Typ Volvo rekryterar. Hur många var?
Nej, precis.
Socialdemokraterna låter en timanställd övergå till anställd på kansliet.
Tidigare skickar man ju bara ut pressmeddelanden om man rekryterat någon, liksom ett jättestort namn, en superstjärna som man då ville verkligen visa, eller en namnkunnig kolumnist eller någonting i den stilen. Men jag tror sen hela den här inlåsningstrenden, eller liksom att alla ska liksom konvertera, så jag tror att det har gått inflation i att man ska visa hur otroligt mycket man investerar i journalistiken, så då ska liksom minsta vikariekontrakt som övergår i en tillsvidareanställning ska liksom blåsas upp och visas utåt. Men jag menar, publiken struntar väl i det där.
Och det tar såklart tid för något annat. Någon ska skriva artikeln, någon ska göra ut den på sajten.
Ja, men något av Expressen är inte oskyldig här heller. Okej, men första platsen då?
Etta är vår kära konkurrent Aftonbladet. Och det är då när Aftonbladet firade sitt historiska rekord. Vart man aldrig hade haft så många läsare under en och samma dag. Och gick ut med glada citat om det här. Jag blev rätt förbluffad. Under åren har vi haft satsningar som exempelvis Melodifestivalen som driver mycket trafik. Men det här slår all annan rapportering. Och så berättar man om alla faktorer som slagit in för det här dagsrekordet. Och det man då glatt firade med utspridda citat i Dagens Media och siffror som man annars inte bjuder på. Det var att på morgonen hade man nått som nyheten att Paul Walker hade dött, en skådespelare. Så ett glatt firande av en döing går in som etta på SM Cross Promotion.
Kanske inte helt härlig tonträff där, men något bättre kunde de kommit på första platsen, tycker jag. Ja, vi kanske kan be publiken bidra till SM Cross Promotion. Tipsa gärna oss och mejla och DMa mig och Magnus. Vi tar gärna emot era tips. Men nu måste jag faktiskt snart skynda mig iväg till lunch, så att jag skulle faktiskt vilja avsluta med en låt.
Ja, vilken då?
Einar och Danny M. Och den vill jag tillägna till Thomas Mattsson som fyller 50 år idag. Och låten heter Voy.
Grattis Thomas.
Hej då, tack för det.
Snälla någon kom get your boy. Ligger kastad där som en voy. Ligger kastad där som en voy. Jag sa oj, oj, oj. Aina dök upp i en konvoj. Sitter och gungar upp en hel sån i min orte. Vi äter på det, oh boy. Oj, oj, oj. Snälla någon kom get your boy. Ligger kastad där som...
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.